Ja, då var vi tillbaka i Placera TV-studion och nu har jag fått fint besök av Erik Strand på Pacific Fonder. Välkommen.
Tackar.
Var det en månad sedan du var här och poddade med mig och Per Ståhl? Något
precis,
sånt där, va?
Precis.
Och vi pratade om den perfekta stormen. Mm. Hur har stormen utvecklats sedan dess, tycker du?
Ja, den var ju lite perfekt på det sättet att antingen skulle de fortsätta höja räntorna så hade ju börsen tagit stryk. Gör den som de gjorde nu istället och andra hållet, sluta höja, så får du ett case för inflationen och då får du de påverkan på börsen och på råvaror och guld. Så att vi är mitt i det.
Vi är mitt i det och du har mer på bilder jag tänkte vi skulle ta oss igenom och vi börjar just med obligationsmarknaden. Det här är en graf på, vad blir det, amerikanska tioåringar, va? Det har ju varit en bulltrend väldigt, väldigt länge. Och så såg vi hur det steg här under hösten till 3,20 och sådana här tioåringar, va?
Ja.
Och nu är det på väg ner igen. Och Powell var ute här i veckan och pratade om att det blir förmodligen inga fler höjningar 2019. Hur påverkar det din bild?
Ja, det man kan säga så här är ju att tillfälligt så kanske man då räddar obligationsbullen, den här långa 30-åriga biten genom att sluta höja. Samtidigt så säger det ju ganska mycket om systemet, hur starkt det är och... Man ska veta det att räntesänkningar stärker börsen, stärker obligationsmarknaden, åtminstone nu i början när man slipper höjningen eller höjningarna. Samtidigt så tittar man på de börsnedgångar eller när det gått ner. Så har man ju faktiskt haft, de har ju hela tiden sänkt i de här nedgångarna, men det har ju inte vänt upp för det. Nej. Så att vi kan också få det senare till att det inte är säkert att en sänkning kommer verkligen vara så bra eller att man slutar höja. Utan att systemet då inser att alla inser att det ser inte så bra ut som man kanske trodde.
Och en tydlig konjunkturoro då, får man tolka det som. Ja. Du har en annan graf med dig som visar på korrelationen på S&P 500 och Feds balansräkning. Och man pratade även igår om att, jag tror det var så att man sa att minskningen av balansräkningen kommer upphöra någon gång under året i september.
September, ja, precis.
Och då har vi den här graf som visar den här korrelationen och också prognosen på balansräkningen. Måste den justeras nu då? Eller?
Ja, precis. Nu avbryter man ju egentligen hela det här återköpsprogrammet. Och vi får ett helt nytt scenario som vi hade jämfört med hösten. Självklart så är det positivt för börsen i alla fall tillfälligt. Men sen säger att det är en helt ny spelplan. Vad kommer det här sluta om man inte kan normalisera så att säga, räntelägen, inte kan normalisera balansräkningarna? Ska vi bara trycka mer? Hur ska det gå?
Och då kommer vi in på det här med kanske en av de viktigaste faktorerna. Det är den globala skuldsättningen som har stigit under lång tid. Både hos hushåll och staten och företag. Alltså hur känsliga är vi egentligen för de här räntesvängningarna? Nu går ju räntan ner. Då är väl happy days igen. Då.
Ja,
då
det bara låna på liksom. Man är for free. Det är pengar och... Det är väl det man hoppas få fart på konjunkturen igen då. Men som sagt, någon gång så blir det ett problem att ha så mycket skulder. I Sverige kanske det är mycket på bostads- och privata sidan. Men tittar man globalt, tittar man på USA, så har ju bolagen aldrig varit så högt belånade. Och någon gång så blir det ett problem. Och får vi problem i systemet och man har stora skulder som ska omsättas. Och bankerna vill inte omsätta lånen för de börjar se riskerna. Då kommer konkurserna och då kommer det ena på det andra. Så att, skulder, ja, det hjälper ju till att få fart på ekonomin, men det ska ju vara bra skulder. Det är kanske där man har missat lite, att skilja på bra och dåliga skulder. Bra skulder är ju när man verkligen bygger någonting, infrastruktur som behövs, eller nytt företagande på mindre företag. Men det bolag har gjort nu, det är ju att de har lånat gratis och gjort återköp, aktieåterköp, tryckt upp börskurserna med det. Men när det väl vänder så är ju balansräkningen mycket sämre i bolagen med stora skulder.
Och då kommer då den här knäckfrågan. Vi pratade tidigare om att den här upphörandet med räntehöjningar är ett tecken på konjunkturoro. Och du har en graf som visar på att recessionsrisken i USA har ökat. Men ska den risken minska nu då när vi inte får
jag tror det första känslan blir det och därför kanske liksom börsen får lite andrum nu och känner sig lite positiv. Men samtidigt så kommer det ju börja byggas upp frågor, hur står det till egentligen? Får vi en oro, en förtroendekris? då kommer kanske fler och fler börja liksom gå till utgången, hitta en exit. Och då kan det börja leva och växa på sig själv. Att man alla vill liksom så här komma ur, för man ser att det här är inte så starkt som vi trodde ju att det var på gång. Ja. Det såg bra ut, men det kan ju inte göra om man nu måste sänka räntorna eller liksom sluta återköpen. Och som vi vet, Europa är ju mycket sämre sits än USA, eftersom man inte ens har kommit, eller Sverige som inte har kommit över nollstrecket än.
Nej. Och då har vi då det här med recessionsrisk, och det leder oss in på huvudämnet, och det är då ädelmetaller. Vi börjar med guld, den största av dem. Och apropå recession, så har vi med den här tabellen som visar hur guldpriset har utvecklats under historiska recessioner. Mm. Och det är ju en hyggligt bra avkastning.
Ja, verkligen. Och det är väl i sådana här perioder nu när vi ser någonting kommer hända, någonting kommer brytas, så antingen behövs högre räntor, och nu vill man inte göra det heller då igen, och då går det åt andra hållet, och någonstans så kommer vi få problem, för att om lösningen har varit att trycka pengar, så det är ju en lite för enkel lösning, men än så länge fungerar det, men det kommer, och då är guld bra att ha i portföljen.
Precis. Samtidigt om vi då tittar på hur guldpriset har utvecklats under, jag tror den här grafen är på senaste året, vi hade fortsatt nedgången under början av förra året. Sen vände det någon gång på sensommaren, om jag minns rätt. Hade en stadig uppgång ungefär samtidigt som amerikanska tioåringen steg. Och föll tillbaka lite grann i februari, och sen började röra sig uppåt igen. Hur ska man sätta guldpriset just nu i relation till den osäkerheten som finns vad gäller konjunkturen och så vidare? För att det känns ändå som... Ska aktier gå upp på låga räntor, eller ska vi vara oroliga för att konjunkturen ska tippa?
Jag tror vi kan ha ett scenario nu. Som vi såg nu i fonden som vi har, så då gick det bra i december när börsen gick ner. Och sen gick börsen väldigt bra i januari, men då gick fonden och guld också bra. För att man börjar då se inflationsscenariot istället. För guld går ju upp både när det blir oro, men guld går också upp när du får en inflationstro på systemet. Ja. Och om du får negativa realräntor. För det enda som egentligen är dåligt för guld som investering, det är positiva realräntor. Eller riktningen på de räntorna. Och nu ser vi inte ut att få positiva realräntor. Och så sätt är vi ju i grunden en väldigt positiv miljö för guld.
Sen finns det en säsongseffekt i guldpriset också, om jag förstått det rätt. Och vi är faktiskt inne i den månaden som säsongsmässigt historiskt har varit den sämsta. Precis. För guldpriset. Ja. Varför får vi de här svängningarna? Finns det någon orsak till, eller bara...
Det finns mycket psykologi i svängningar. Man ska inte läsa för mycket i charts eller grafer. För att de får ju alltid ett mönster. Sen att det råkar repetera sig lite beroende på att många får en självuppfyllande profetia. Men det finns en del bitar, och det är olika saker som kinesiska nyår eller indiska bröllopssäsonger. Så det finns några anledningar till olika mönster. Men jag skulle inte lägga så mycket vikt på själva mönstret. Och mars har ju inte varit en nedgång hittills.
Så
det brukar vara. Men nu går vi in annars i en stark period.
Nu går vi in i en stark period. Och vi har ett par guldgraf till. Den ena är S&P 500 in gold. Är det guldföretag då? Eller hur?
Nej, det är relationen. Alltså det är ganska intressant graf när man ser om börsen är dyr. Inte så att säga i dollar eller kronor, utan är börsen dyr mätt i guld.
Hur mäter man då?
Ja, man delar alltså S&P 500 med
genom guldpriset
istället. Och så får man en faktor som är ganska intressant att se. Om man ser på grafen som vi har framför oss här då, så var det ypperligt tillfälle att köpa börsen, alltså sälja guld 2011 och köpa börsen. S&P 500. Man såg tidigare då att det var tvärtom, att man skulle ha sålt börsen och köpt guld. Och nu är vi lite tillbaks i det läget igen, där man kanske då ska sälja börsen och köpa guld. Om man skulle följa den strategin.
Intressant. Och sen då, vi har en...
jag ska ta det en till.
Fortsätt.
Det som är intressant är ju att när man mäter börsen mot någonting annat än bara valutan, som guld, då får man en bättre relation till om det är tryckta pengar eller inte. Man får en intressantare jämförelse, skulle jag säga. För annars kan du ju alltid få en börs att gå upp. Om du trycker tillräckligt mycket pengar i systemet och det kommer in pengar i börserna, då går börserna upp hela tiden som nu. Men man får ingen riktig värdering på det. För det är ju i tryckta pengar. Och då är det nästan bättre att mäta börsen i något annat som guld.
Sen har du en graf här som du får förklara för mig. Det är väl egentligen efterfrågan på guld och tillväxten därav.
Helt enkelt att,
och hur kan man beskriva den enklast?
Vi hade en ganska stark efterfrågan då 2017. Den har blivit ännu starkare 2018. Och framförallt så är det centralbankerna som köper, är de stora köparna, nettoköparna då, som påverkar detta.
Så 4% tillväxt
utifrån ett redan rekord så att säga, så det är rekord på rekord tillväxt då. Och särskilt just centralbankerna som har köpt sedan 2010.
Mm. Och då, om man tittar på hur vilka länder som sitter på mest skuld. USA är fortfarande den klart största.
USA har ju en historia där man satt, man har då 8000 ton guld.
Mm.
Oreviderat, men det är vad man anger. Och då, man hade 16 000 ton guld innan på slutet av 60-talet. Men då var det en koppling mellan dollar och guld. Och då hade Tyskland och Frankrike överskott i handeln mot USA. Och då sa Frankrike att nej, men vi vill hellre ha guld istället för dollar. För man såg att USA tryckte mycket dollar igen då med Vietnamkriget som var väldigt dyrt. Och på 2-3 år så halverades USAs skuldreserv ner till 8 000 ton.
Okay.
Och då gick Nixon ut 1971 och sa, och bröt den här kopplingen mellan dollar och guld och sa till Frankrike och Tyskland att ni får dollar, ni kan säga vad ni vill. Och sen dess då har USA behållit sina 8 000 ton guld.
Ser du någon förändring i de här länderna? Ser du några
fundamentala
förändringar?
Ja, det som är väldigt stort är att alltså, Kina köper ju hela tiden både externt och så köper man upp sin egen produktion. Väldigt intressant. Sen tittar man då på Ryssland som såklart då köper hela tiden mer guld. Och till och med sålt sina amerikanska statspapper för att köpa ännu mer guld. Det som kanske är jätteintressant också nu, det är ju att europeiska länder som aldrig har köpt på länge. Vi har Polen och Ungern som har börjat köpa och förstärka sina reserver. Så att de är inte så stora i volym, men det är ganska intressant signal tycker jag. Att fler vill stärka sig utifrån den här perfekta stormen, får vi problem. Ja. Var lite bättre rustade än vi var 2008, så det gick bra då i finanskrisen. Allting överlevde, kanske inte Island och kanske inte Grekland, men systemet klarar sig, många länder klarar sig, men nu vill de nog vara bättre förberedda.
Hur kan det här påverka priset då, om man framförallt tittar på hur Kina agerar? Är det någonting som får någon signifikant priseffekt?
Alltså långsiktigt är alltså centralbankerna gör ju sitt, samtidigt så är väl det, i Kina tycker jag det är intressant med befolkningen som vill äga guld, som uppmuntras äga guld och som blir fler och fler och rikare i medelklass. Så att det är en intressant köpkraft.
Okay. Du, vi tar några ord om silver också. Och silver har väl haft någorlunda liknande rörelser som guldet, även fast uppgången kom lite senare under hösten än vad det gjorde för guldet. Mm. Vad kan man säga om den rörelsen?
Man kan säga att silver är ju, svänger mycket mer än guld, så att det är svårt att hålla, men det är också väldigt intressant, för i silver kan vi få en fysisk brist, som jag sett på lite andra ädelmetaller. Men och när vi får en fysisk brist på en ädelmetall, så får, eller ett grundämne som det är, inte en råvara bara, så får du en enorm prisuppgång. Så att silver är väldigt intressant för den här biten, men som sagt, svänger väldigt mycket, och silver reagerar inte lika positivt när det blir oro. Utan silver reagerar desto starkare på ett inflationsscenario som vi har fått här lite på slutet nu då.
Så därmed, så utifrån vad vi har fått på slutet, så ser du större potential kortsiktigt silver än guld?
Ja, både från ekonomiskt, alltså räntor och inflation, och även att vi kan få en fysisk brist på silver snart.
Okej. Jag vet att vi pratade lite innan, du ser ju en fundamental ökad efterfrågan på ädelmetaller generellt sett. Jag vet att du har sagt att ädelmetaller har unika egenskaper, du ser flera områden där användning av ädelmetaller kommer att öka. Vi pratar medicinteknik, hälsovård, cleantech och så vidare. Kan du berätta lite dina tankar kring det och hur stort det är, hur signifikant det blir för efterfrågan på ädelmetaller?
Ja, precis, för att vi har ju byggt ett grönt samhälle, och då ska man ju veta att för att kunna bygga det här gröna samhället så behöver vi inte bara ädelmetaller, vi behöver ju litium och kobolt, andra grundämnen också. Men vi behöver väldigt mycket ädelmetaller, silver, platinum, palladium, som vi använt i katalysatorer. Ja. Utan dem så hade luften här i stan varit ganska dålig om alla hade kört utan katalysator. Nu vill vi själva lämna bensin- och dieselbilar också till batteribilar kanske. Men då är det också ädelmetaller, det är också silver, litium, kobolt och hela den biten. För de egenskaperna, det är där man kommer in. hur modernt det är med guld och silver och ädelmetaller. Det är inte någonting som bara är 6000 år och har funnits med oss människor genom hela historien, utan det är high tech, green tech. I alla de områdena så är det liksom egenskaperna man vill åt.
Mm. Så det här kommer efterfrågan. Är det någon av de här ädelmetaller du ser kommer vara extra
efterfrågat? Det känns väldigt, väldigt bra där igen då, kanske med silver just. Att det, egenskapen är att det är världens mest ledande metall när det gäller elektricitet och värme. Och det, oavsett vilken batterilösning vi än har, så det, att leda el och värme kommer vi alltid behöva. Så att, och solceller, det där, där är silver. Det är intressant.
Vad ser du för prispotential för silver?
Tresiffrigt.
Tresiffrigt, vad står det nu?
Det är
15 nu. Okej.
Och
vad pratar vi för sikt då? Det är några år eller?
Det beror på lite på. Det finns ganska intressant här. För det är en annan sak som, jag vet inte om man ska gå för djup på det. Men 6 november så publiceras en utredning från Department of Justice, FBI, mot handlare på en stor bank i USA, där man då har med olika trick i marknaden då tryckt ner priserna och utnyttjat marknaden, som man har gjort på räntemarknaden och energimarknaden och så vidare. Och jag tror att får vi en dom i det som förväntas här till sommaren, eller att de här bankerna slutar att styra i marknaden på ett icke-korrekt sätt, så kan även det redan få en ganska snabb prisutveckling.
Jag tänkte att vi skulle avsluta med, du har ju en del bolag också i din fond, och du pratar om miningbolagen och streamingbolagen. Om du börjar med, jag vet att du har en lista på liksom kriterier som du tittar på när du väljer ut
aktier. Precis, jag brukar ta fram den för att det inte bara är vanlig aktieanalys, när man kanske då tittar på bolagsrapporter och balansräkningar och hur allting ser ut. Men för mig som är en fond, så är likviditeten i ett bolag väldigt viktig. Ja. Man kan köpa och sälja riktigt mycket aktier hela tiden. Så likviditet, så att det kan inte vara små bolag. Sen blir det också väldigt viktigt vad jurisdiktionen är. Ja. Var verkar de? Jag gillar ju bolag som verkar i stabila länder. Mm. Om det är då i Kanada, Mexiko, Australien. Jämfört med att det kanske bolagen verkar för mycket i Afrika eller väldigt små länder där man inte vet.
Det blir en hållbarhetsaspekt på det också då, eller? Mm. Eller? Nej, att man vet att det är schyssta arbetsvillkor och så vidare.
Ja, kanske inte riktigt. Alltså, jobbar du i stora bolag och de är i Afrika, så gör de ett riktigt bra jobb. Ja. Tittar man på deras hemsidor så har de ett väldigt bra hållbarhetstänk. Mm. Mer avancerat ska vi säga än våra stora bolag som vi känner här i Sverige. Okay. Så där är de duktiga. Men det finns ju dåliga små bolag som gör saker man inte ska göra.
Ja.
Men det är inte där jag tittar på, utan de stora bolagen gör ett enormt arbete i de länderna. Och man får inte glömma att i och med att de gör ett bra jobb där, skapar arbetstillfällen som är relativt högavlönade arbeten, alltså eller kvalificerade arbeten, som skapar då löner, intäkter i samhället. Bolagen betalar skatt i de här länderna, och de ger ganska mycket tillbaka. Så att där, om man har den frågan som är intressant, så ska man titta på de här bolagens hemsidor och se hur deras hållbarhetsrapporter.
När du pratar om jurisdiktion och pratar om Australien, så då handlar det mer om stabiliteten i länderna och så vidare.
För jag vill inte, om jag är för litet land, och så plötsligt så byter de, blir det en militärkupp och sen nationaliserar man alla tillgångar.
Ja.
Då vill inte jag vara med i den biten, för det är en binär risk som man säger.
Och sen tittar du förstås på verksamheten, ledningen och så vidare.
Ja, verksamheten, där är det liksom, vill jag ha fokus på silver, så vill jag ju ha bolag som fokuserar på silver.
Ja.
Och vill jag ha mer guld eller något annat, då tittar jag mer på vilka bolag är bäst på guldsidan eller platinum, palladium.
Mm.
Och i den här branschen så är ledningen viktig. Alltså de som varit med länge, alltså de som vet vad de gör, så att man inte hamnar i ett bolag med någon, så att säga.
Opportunister som precis startat.
Duktig att prata bara.
Jag vet att du har faktiskt nämnde två bolag. Det ena är väl silverfokuserat, First Majestic, eller hur?
Ja, precis.
Och så är det Franco Nevada som är guld.
Franco Nevada är ett streamingbolag.
Det är ett streamingbolag, okej.
Okay. Där är det skillnad, så jag tog två exempel. Ja. First Majestic är ett gruvbolag, gruvbolag.
Kommer från?
De är ju också från Kanada och Amerika. Så att, men de verkar mest i Mexiko, om vi nu tittar. Mm. Alltså var de kommer från är en sak, var de har sina gruvor.
Kanadensisk verksamma i Mexiko.
Ja. Och så, man kan säga, ofta är de ju både lika mycket. Mm. De är lika mycket i USA som Kanada egentligen, när de är där. För båda börserna är lika stora ungefär. Alltså USA-börsen är större, även om de är från Kanada. Så jag brukar kalla dem för amerikanska nästan, även om de är från Kanada. Men verksamheten är i Mexiko, och de fokuserar på silver och har en väldigt duktig ledning. Så de är bra.
Och Franco Nevada?
Ja, då är det ju streamingbolag. De jobbar ju lite annorlunda. Intressanta bolag. De har ingen egen drift.
Nej.
Utan de är egentligen finansiärer. De har mycket pengar, inga skulder. Betalar gruvbolag, eller lånar pengar till gruvbolag och betalar 25% av spotpriset för råvaran. Så att de svänger lite mindre än gruvbolagen för att de inte har driften.
Men de här bolagen har ju, deras aktier har rört sig ungefär som guld- och silverpriset har gjort under hösten, eller?
Nej, man kan säga... Alltså,
korrelerar de väldigt mycket med priset?
Det gör de på ett sätt. First Majestic, som är ett rent gruvbolag, har ju en hävstång på 4 gånger.
Okay.
Så de svänger ju väldigt mycket. Så det beror på när man tittar på grafen hur mycket de korrelerar eller svänger med priserna. Okay. Men de är ju enskilda bolag, blir väldigt svåra att hålla. Även i en uppåtgående marknad, för de svänger extremt mycket. Streamingbolag svänger lite mindre då, eftersom de har lite mindre kostnadsmassa.
Ja, det är bra att vara medveten om. Spännande det här var. Och kul, då har vi fått en bra uppdatering. Det känns som vi behöver det lite oftare nu i dessa tider när vi inte riktigt vet vad centralbankerna ska göra framöver och så vidare.
Vi vet inte vad de ska göra och vi vet inte hur det kommer påverka. Det här är verkligen intressant.
Ja, då känns det tryggt att ha dig här lite då så du får berätta om
precis.
Andra tillgångsslag. Kul att ha det här.
Ja,
kul att se er igen.
Tack.
Ja, och tack för att ni har tittat.